Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hörrni, har ni lagt märke till här i vår stad några tecken som tyder på att vi har lagar och regler här i vårt land? Har ni sett några tecken som visar att vi har lagar och regler, vad man får göra och vad man inte får göra? Såg ni några tecken då ni åkte hit kanske? Är det så ett tecken?
Det är en massa klippar som hur fort man får köra.
Ja, just det. Finns hur fort man får köra. Ja. Finns en massa sådana tecken. Jag ska visa er några tecken som man kan se. Här är det ett tecken som ser ut sådär. Här är det egentligen många tecken. Det där, man får inte parkera. Och det där tyder nog på att det är någon övergångsställe eller gångbana. Och det där tecknet, det ser man ibland. Någon som vet? Ja, men jag har inte tagit körkortet. Ingen som vet?
Man får inte köra in där.
Nej, man får inte köra in där. Då kör man ju på den där. Och den där killen, han borde ju kanske se ett annat tecken, för att såg ni vad han gjorde?
Han
rökte. Och det är förbjudet på många arbetsplatser och sådär, så då kan man se ett sånt här märke, så det är förbjudet att röka. Betyder det. Om man inte gör. Kan man se ett sånt här? Ja, vad betyder det?
Stopp.
Ja, det betyder precis som det står. Stopp. Men vi stavar ju stopp, men det står stopp. Och då måste man stanna, för att alla ska förstå det, så där ska man stanna och se sig för. Men har ni sett ett sånt här tecken då? Känner ni igen det där? Ser ni vad det är för någonting?
Ja. Massa
där. Ja, det är hus. Och när det står ett sånt här tecken då kommer man in i en by eller ett tätbebyggt område och sådär. Och då får man ta det försiktigt och köra sakta. För där leker barn och där är det övergångsställen. Och då är det slut med att köra fort. Men har ni sett några tecken på som visar att Guds bud finns? Ja.
Bibeln.
Ja, i Bibeln. Så när vi kör omkring i stan, då ser vi ju inga skyltar som visar att vi ska göra som Gud vill. Vi ser inga skyltar som säger att vi ska göra som Gud vill, och inga skyltar som visar vad Gud förbjuder. Utan då får vi göra som Emil säger. Då får vi gå till Bibeln. Och jag ska läsa ett bibelställe som där Jesus säger så här: saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Vad tror ni det betyder, att bevara Guds ord? Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevara det. Så vi ska göra något mer än bara lyssna. Vi ska, vad ska vi göra då? Beskriv med något, på något annat sätt vad det innebär.
Ta det till oss och hålla det kärt.
Ja, vi ska ta det till oss och hålla det kärt. Och vi ska ju naturligtvis lyda det. Och följa det. Och låta det forma oss, våra tankar och värderingar. Och alla som tar emot Guds ord på det sättet är saliga. Det är Guds löfte. Så det här är vårt tecken, vår skylt på vad Gud vill. Och dit ska vi gå för att lära oss det. Nu ska vi knäppa händerna och be. Kära Herre, hjälp oss att minnas och ta till oss din undervisning och ditt ord. Gör vår tro stark och förändra vår vilja så att vi gärna vill göra det du undervisar oss om. Amen. Predikotexten idag, elfte söndagen efter trefaldighet, nu är det återigen en aftonsångstext. Den aftonsångstext som brukar vara föreslagen för tredje årgången, nu elfte söndagen efter trefaldighet. Vi ska läsa orden, de heliga orden ur första Johannesbrevet 1, och då läser vi från femte versen där. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, då gör vi honom till en lögnare och hans ord är inte i oss. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan för hela världens. Amen. Herre, skriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Den gamle Johannes, den åldrade aposteln, skrev det här brevet till kristna som var hotade. Deras tro var hotad av falska föreställningar om både Gud och människan. Och då kan vi ju tänka så att om de kristnas tro var hotad av falska föreställningar och värderingar på apostelns tid, så kan man ju tänka sig att då är vi ännu större fara. För att på den tiden, eller förr i tiden, så ett kristet hem, där var det ju kristna värderingar som rådde. Men nu får vi ju in andra värderingar och andra budskap in i vårt hem. Jag tänker på all teknik som förmedlar olika budskap. Genom tv och internet och så ser vi ju människor och vi hör människor agera utifrån främmande föreställningar och andra värderingar än vad Bibeln lär oss. Och det är någonting som vi blir utsatt för, så om de kristna behövde varnas för falska föreställningar då, så behöver vi väl också den varningen för falska föreställningar och värderingar. Aposteln Johannes hade sett Jesus med sina egna ögon. Han hade träffat honom, han hade rört vid honom med sina egna händer, han hade hört honom med sina egna öron. Och det hade förändrat hans liv. Sedan han lärt känna Jesus så blev han ett vittne för sanningen. Så Johannes, Jesus hade kallat Johannes till sin apostel. Johannes hade vandrat tillsammans med Jesus. Han var ögonvittne till Jesu mäktiga gärningar. Han hade sett, han var en av de tre apostlar som hade sett Jesu gudomliga härlighet på förklaringsberget. Han hade blivit undervisad av Jesus och med egna, han hade stått vid Jesu kors, han hade sett hans stora lidande, han hade sett hans död. Med sina egna ögon hade han sett honom uppstånden, träffat honom. Efter uppståndelsen, med sina egna ögon hade han sett honom stiga upp till himlen. Och han hade funnit sanningen som gav evigt liv i Kristus Jesus. Och han vittnade om sanningen som Gud hade uppenbarat i sin son. Och genom tron på Kristus så ägde han tillsammans med de andra apostlarna gemenskap med Gud. Och som ett trovärdigt ögonvittne så skrev han. Och han skrev för att mottagarna och läsarna av hans brev också skulle tro och genom tron ha gemenskap med Gud. Och det här var Johannes stora glädjeämne. Det var hans livsuppgift att vittna. Att människor genom tron på Kristus skulle bli förenade med Fadern och Sonen och hela den kristna kyrkan på jorden. Och vi är ju också läsare av hans brev. Vi fortfarande blir hans brev läst. Vi är också mottagare. Och genom tron på Kristus så äger vi samma gemenskap som Johannes gladde sig över. Vi äger gemenskap med Fadern och Sonen och hela den kristna kyrkan på jorden. Och den gemenskapen, den ska vi inte släppa. Den gemenskapen ska vi förbli i. Och inte låta oss luras av falska föreställningar. Eller falska värderingar, falska ideologier. Och Johannes, han skrev sitt brev för att varna för lögnen. Så aposteln skriver ju inte för att de mottagarna har blivit bedragna och börja tro lögnen och leva efter lögnen. Men han varnar för att om någon skulle göra det, och så beskriver han vad följden blir om någon skulle följa lögnen. Och när vi vet det, så då blir vi på vår vakt. Och svåra att lura, därför om vi vet de förödande effekterna, det förödande resultatet av att bli bedragen av lögnen, så mister lögnen all sin dragningskraft och börjar vi passa oss istället. De första mottagarna av brevet, de mötte människor som menar att det spelar ingen roll hur vi lever våra liv. Det är oväsentligt. Det spelar ingen roll hur jag handlar eller vad jag gör med min kropp. För det viktiga är ju inte det kroppsliga. Det är oväsentligt. Utan det viktiga är ju det andliga. De menar, det spelar ingen roll hur en människa lever. Huvudsaken man har en andlig gemenskap med Gud. Och sådana föreställningar så kan vi ju också möta. I kyrkor där man blandar sanning och lögn, så är väl det den stora saken, att vi ser att man försvarar, till och med försvarar öppen synd, och ändå säger, gör man det i kärlekens och i andlighetens namn. Är det här sant eller är det lögn? Hur förhåller det sig egentligen? Spelar det någon roll hur vi lever? Ja, Johannes, han skriver så här: detta är det budskap som vi hört från honom och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Så Gud är ljus, och i honom finns inget mörker. Och det här, det är ju Johannes sätt att uttrycka att Gud är helig. Han är fullkomlig. Hos honom finns ingen synd. Hos honom finns inget ont. Hos honom finns inget styggt. Han är fullkomlig. Och som hans sanna barn ska vi vandra i ljuset så som han är i ljuset. Men runt omkring oss så ser vi någonting annat. Vi är omgivna av människor som har en syndfull livsstil. Ja, syndfulla värderingar. Vad är synd egentligen? Och Johannes lär oss det. Allt som strider mot Guds bud, det är synd. Om vi säger att vi har gemenskap med Gud men anpassar oss efter världens syndiga livsstil, ja, då är vår bekännelse till Gud ingenting värd. Då ljuger vi och då handlar vi inte efter sanningen. Men istället ska vi återspegla Kristus i våra liv. Så vi ska återspegla det vi hört och sett hos honom och lärt oss av honom. Vi ska inte ha någonting att göra med ogudaktig livsstil. I vårt liv och i våra gärningar ska vi reflektera, vi ska återspegla, vi ska visa att vi har gemenskap med Gud och stå under den förlåtelse som Jesus Kristus ger. Och när vi gör det, vad är det att vandra i ljuset? Det är ju att leva, att tro, att bara leva så som Gud lär oss i sitt ord. Det är att vandra i ljuset. Så om någon säger att det inte spelar någon roll hur vi lever, ja, då är det lögn. Och den här lögnen för inget gott med sig. Johannes skriver vad resultatet blir av att gå på den lögnen. Det gör att vi själva blir lögnare och inte handlar efter sanningen. Den sekt som hotade de kristnas tro, det var gnosticismen. De kallades gnostiker. Gnosis, det är kunskap. Och de hävdade att de menade det räckte inte med apostlarnas undervisning, utan apostlarnas undervisning måste kompletteras med den hemliga kunskap som fanns i deras innersta krets och traderades i deras innersta krets, ett hemligt sällskap. Och deras falska idéer hotade de kristnas tro. En gnostiker, han hade inga synder att bekänna. För de menade ju att det spelar ju ingen roll vad vi gör med kroppen. Det spelar ju ingen roll hur vi lever vårt liv. De hade förbud. De hade egentligen många förbud. Men om de förbjöd någonting så var det ju inte därför att Gud förbjöd det i sitt ord, i sina bud. Utan det var saker som de själva hade hittat på. En falang bland gnostikerna menade att det var förbjudet att äta kött. Skulle bara äta grönsaker, bara vegetarianer. Och samma falang menade att det var förbjudet att gifta sig. Att äta kött och att gifta sig, det var allt för kötsliga. Det var för kötsligt för andliga människor, menade de, och därför var det förbjudet. Att Gud hade förklarat all mat ren och att Gud hade instiftat äktenskapet, det brydde man sig inte om. Och tiderna har väl inte förändrats så mycket. Det finns grupper idag som är nästan militanta mot att äta kött. Alltså de förfäras över att vi kan äta kött. Men de oroar sig inte över omoral, alltså det som Gud förbjuder i sitt ord. Och när det gäller äktenskapet så är det ju många som lever i otukt. Det är många som skiljer sig. Men ingen vill ju betrakta sig som syndare. Nej. Så en livsstil, tvärt emot vad katekesen lär, det betraktar man ju inte längre som synd. Det är många som vill föra, vi måste föra en debatt i vårt samhälle om etik. Man vill föra en debatt om etik och moral och värdegrund. Säg den arbetsplats som inte har haft möten för att diskutera värdegrund. Men var i vårt samhälle finner man en människa som anser att det är som synd som Gud förbjuder? Och var hittar man en människa som anser och inser att jag själv är en syndare och ångrar sina synder och bekänner dem? Men när man talar om etik och moral, då talar man ju om andra steg. Om vi säger att vi inte har syndat, vad blir resultatet av det? Ja, med den lögnen bedrar vi oss själva. Det här är de förnämliga resultaten förnämliga som Johannes skriver. Men då bedrar vi oss själva. Då gör vi Gud till en lögnare och hans ord är inte i oss. Johannes skriver, om vi säger att vi inte har syndat, så gör vi honom till en lögnare och hans ord är inte i oss. Så den som förnekar sin egen synd, han har gått miste om sanningen. Gud talar sanning i sitt ord, och Guds ord, Bibeln, lär oss att vi är syndare. Och det är det vi ska inse om oss själva och bekänna. Vi är syndare precis så som Gud lär oss i sitt ord. Och som ni hörde Paulus här i Romarbrevet, det är ju Paulus som kristen som skriver så. Så även vi som har en ny vilja, vi vill vandra i Kristi ljus. Vi syndar ändå varje dag på många olika sätt. De måste varje dag be om förlåtelse. Så om Gud heter det så här, Gud är ljus och i honom finns inget mörker. Och om Kristus heter det, han är rättfärdig. Men samma sak kan ju inte sägas om oss. Paulus vittnar i dagens episteltext om hur synden plågar honom. Han ville det goda. Han ville göra det goda, men han förmådde det inte. Det blev inte som han ville. Fast han ville det goda, så var han tvungen att bekänna att det onda fanns i honom. Och samma erfarenhet har vi. Vi måste ju också med Paulus utropa samma sak. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Och vi måste verkligen säga, Gud vare tack att det finns ett svar på den frågan. Gud vare tack genom Jesus Kristus vår Herre. Och aposteln Johannes, när han skriver sitt brev, så har han precis samma realistiska syn på sig själv och sina läsare. Han skriver, mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, så har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Så aposteln Johannes, han skrev brevet för att vi inte ska synda. Och ändå räknar han med att vi gör det. Och så är det. Vi vill inte det onda, ändå gör vi det. Fast vi inte vill det onda, så syndar vi varje dag. Och då är frågan, vad ska vi göra av vår synd? Vad ska vi göra med den? Och det lär Johannes oss. Vi ska bekänna våra synder. Vi ska bekänna att vi är syndare. Om vi bekänner våra synder, så är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det här är om som det börjar, om vi bekänner våra synder. Det här om, det är ju inte lagens villkor, så att vi ska prestera något för att få förlåtelse, utan det här är ju ett löfte om syndernas förlåtelse som är fritt. Det är ett villkorslöst löfte om syndernas förlåtelse. Så den som syndat ska veta att han behöver inte gömma sin synd för Gud. Det är ju den första reaktionen hos syndare, precis som Adam när han syndade, våra första föräldrar, när de hörde Gud komma i trädgården. Han gömde sig bakom en buske. Vi behöver inte gömma oss, gömma vår synd och dölja den för Gud. Och förresten går det inte att dölja något för honom. Vem skulle kan inbilda sig något sånt? För honom ligger ju alltid öppen dag. Och inte heller ska vi neka till vår synd. Men vi ska komma till honom och bekänna våra synder. Och Gud kommer inte att straffa oss när vi erkänner att vi är syndare. Men det beror inte på att han tar det lätt med synd, eller att han ser mellan fingrarna på vår synd. Men det beror på att straffet redan är utdömt. Han har redan straffat vår synd en gång, och Gud straffar inte synden två gånger. Gud har redan lagt vår synd på sin älskade son, och Jesus har lidit straffet i vårt ställe. Och därför heter det, Guds sons blod renar oss från alla våra synder. För Kristi skull förlåter Gud oss våra synder. Renar oss från all orättfärdighet. Men det här stället som inleds om vi bekänner våra synder, det stället säger ju att det är ju bara syndare som bekänner sina synder som tar emot förlåtelse. Så den som lever ett syndfullt liv i trots mot Gud och gömmer och döljer sina synder, eller den som nekar till att man är syndare och upphöjer sig själv och tror att man är rättfärdig, tror sig utan synd, han har ju inget löfte om att få finna barmhärtighet inför Gud. Istället heter det var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, som det heter i vårt evangelium. Så den som förnekar sin synd, så går ju inte hem rättfärdig. Det var ju den som ångrade och bekände sin synd som gick hem rättfärdig. Han hade tagit emot den förlåtelse Gud gav. Och Johannes, han utmålar i sitt brev bilden av vad som händer i himlen när vi syndar, när vi gör det vi inte vill. Vad är det som händer där? Och att vi syndar varje dag, det är ju väntat eftersom vi är syndare. Det finns bara en som är rättfärdig, och det är Jesus Kristus. Varje gång vi syndar så träder han fram inför Gud som vår försvarsadvokat, och så för han våran talan. Han ber för oss inför Fadern. Och han har ett argument. Han har gett oss sin rättfärdighet, och hans rättfärdighet, det är den som gäller för oss inför Gud. Så om vi syndat, så ska vi tänka på att vi har en försvarsadvokat i himlen, Jesus Kristus, som är rättfärdig, och han för vår talan inför Fadern. Och Johannes försäkrar oss om att Jesus är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan för hela världens. Och det här ger oss en visshet om att vi är förlåtna. Kan vi ha frälsningsvisshet? Jo visst, vi kan veta att våra synder är förlåtna. För är Jesus försoningen för hela världens synd, så är han ju försoningen också för dina och mina. Så är det. Johannes brev varna, men Johannes brev är ett kärleksfullt brev. Han beskyller inte sina läsare för att vandra i mörkret och förneka sina synder. Men han skriver om det förfärliga resultatet av om vi låter oss bedra oss på det sättet. Johannes skänker stor tröst och glädje. Han stärker vår tro för att vi ska förbli gemenskapen med Fadern och Sonen och hela den kristna kyrkan på jorden. Och Johannes stora glädje, det var att föra andra, att vittna om Jesus och föra andra in i gemenskapen med Fadern och Sonen. Och samma glädjeämne ska vi ha, att vittna om Jesus. Men ett vittnesbörd, ett trovärdigt vittnesbörd, var börjar det? Och det börjar ju här hos oss. Vi ska vittna om sanningen. Vi ska vittna om Jesus. Men vittnesbördet börjar med att vi själva förblir i sanningen. Och det sker när vi bekänner våra synder. När vi tror löftet att Guds sons blod renar oss från våra synder. Och när vi lever så som Gud lär i sitt ord. Det är att vandra i ljuset. Och vi ska inte låta oss rubbas från det. En livsstil tvärt emot vad Guds bud lär, andra främmande värderingar, kanske tilltala andra. Men vi vet, vi tar oss tillvara, vi vet att lögnen för inget gott med sig. Låt oss förbli sanningen så som aposteln lär oss. Amen. Herre Jesus Kristus, du är världens ljus. Du är sanningen och livet. Bevara oss så att falsk lära inte har någon framgång bland oss. Ge oss kraft att stå emot synden i vårt liv. Vi tackar dig för den välsignade gemenskap vi äger med dig och hela kyrkan på jorden. Behåll oss i din gemenskap. Vi litar på din makt att bevara oss. Amen.